I Tyskland lever man i spänning just nu. Inte bara för att Lukas Radetzky håller på att slå rekord i antalet vunna matcher i rad i Bundesligan, utan också för att tyskarna går till val om några veckor. Och vem är det som ser ut att ha medvind i seglen i det här valet? Jo, bland annat det högerextrema partiet AfD. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och den kommande kvarten ska vi tala om Tyskland. Vad är det som gör ett högerextremt parti så här populärt, och kan de i själva verket vinna valet? Ja, den tyska regeringen, den mår inte så bra. Eller inte alls bra ifall vi ska vara helt ärliga. Förbundskansler Olaf Scholz regering har kört in sig i en så djup kris, bland annat på grund av den tyska ekonomin, att partier i regeringen själva börjar smida planer på hur man skulle skapa kaos. Allt det här ledde till att förbundskanslern i slutet av fjolåret meddelade att samarbetet inte längre fungerar och utlyste nyval. Och det här nyvalet, det närmar sig nu. Men trots att det har stormat inom regeringen så är det inga av regeringspartierna som i alla fall i mina ögon sticker ut nu inför nyvalet, utan det mest spännande här tycker jag är att det är ett extremhögerparti som heter Alternativ für Deutschland, eller AfD, som verkar ha mest vind i seglen. För att förstå mig på det här så vänder jag mig idag till vår medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Och han förklarar för mig att AfD, trots att de verkar ha vind i seglen, knappast kommer sitta med i någon regering efter valet.
Ja, om vi talar om att vinna, att det skulle bli största parti, så det är nog inte möjligt för att Kristdemokraterna har nog ett så starkt försprång. De ligger på 30% i opinionsmätningarna, medan AfD då, som det nu ser ut, så kan få mellan 20 och säg 23% i det här valet, och då med största sannolikhet kommer att vara största oppositionsparti i förbundsdagen i fortsättningen. Och jag säger här helt medvetet oppositionsparti, därför att dagens AfD inte kommer att sitta med i någon regering. Det skulle nog behövas en enorm jordbävning inom tysk politik för att det skulle hända. För de övriga partierna så är AfD helt enkelt ett parti som man inte bildar regering med. Det har sina historiska skäl, och på den här punkten så kommer nog inga förändringar att ske, åtminstone på kort sikt.
Vad är det som lockar med just AfD? Vad är det som ändå får liksom upp till nästan en fjärdedel av tyskarna att rösta på dem?
No, jag tror nog det att det är nog som alla liknande partier och rörelser, att man har, ska vi säga, mycket enkla så kallade svar på svåra frågor, och få AfD-väljare förväntar sig väl ens att de här svaren som man från partiets sida skulle ge, att de skulle ge några lösningar, eller å andra sidan att man ens skulle vara tvungen att genomföra dem, just därför att man då knappast aldrig kommer med i en regering. Mm. Ta nu till exempel det att AfD-chefen Alice Weidel här för några veckor sedan så föreslog att man skulle nedmontera alla vindmöllor i Tyskland. Där kanske förstås klingar för några, eller för vissa AfD-väljare som något lockande i protest mot andra partier kanske, men som ett uttalande, som en idé, så är ju det här fullkomligt idiotiskt, bara med tanke på det att de här vindmöllorna, de är i privat ego, också för att den här vindkraften på årsnivå så står för ungefär en tredjedel av energiförsörjningen i Tyskland. Men förstås, om det är sånt här man vill höra, kanske i protest mot andra partier, så då blir AfD det parti du väljer.
Mm. Ja, du sa att AfD med största sannolikhet blir det största partiet i oppositionen, men vad kan de göra från den platsen? Kan de påverka någonting, eller fortsätter de bara vara högljudda?
No, de fortsätter just förstås på sin högljudda linje. Det som jag tror att är deras största, ska vi säga, maktpotential eller så, är det väl det att de genom sina krav och genom att vara högljudda så driver de här övriga partierna i en viss riktning. Och vi ser det ju till exempel inom den här migrationspolitiken, att man hela tiden går mot striktare lagstiftning, och det kommer hela tiden nya, ska vi säga, skärpta förslag kring vad som kunde göra, så jag tror att det är nog den här utvecklingen drivs på sätt och vis av AfD, trots att de inte har den här egentliga makten, men de har förstås den här makten att få de andra partierna att göra lite som man vill, och på det sättet så är man ju i en ganska bekväm situation.
Du nämnde historien där redan och jag får liksom, jag börjar osökt att tänka på att extremhöger och Tyskland så där historiskt, det har inte varit en jättebra kombination. Varför lutar man liksom mot ytterhögern igen?
Ja, AfD är starkt och till stora delar är det högerextremt. Kanske den här, ska vi säga, den just nu stora populariteten så hänger ju förstås på en fråga, och det har med den här invandringen att göra, för att om det är något man inom AfD behärskar, så det är just att ta hand om de här politiska frågorna som man vet att väcker mycket diskussion och där man ständigt då kan vara framme. Sen samtidigt så som AfD är högerextremt så tycker jag nog att man inte heller kan glömma bort eller ta bort den här, ska vi säga, protestkomponenten som finns här, det vill säga att man då genom att välja AfD också då ger en röst mot det här politiska etablissemanget och andra partier. Det är i Tyskland kanske många som skulle vara lite kritiska till det som jag nu säger, eftersom man tycker kanske inte att man ska beteckna då AfD som ett protestparti utan just som ett högerextremt parti, men jag tycker nog inte att man kan ta den här protestdelen bort från den här förklaringen heller. Och man kan kanske säga som så att det är många som väljer AfD inte för att partiet är högerextremt utan trots att det är det. Och jag skulle nog ha svårt att beteckna att alla som väljer AfD är högerextrema. Sen det här andra som du sa om att man i Tyskland på något sätt inte skulle ha lärt sig, så det vill jag kanske inte heller riktigt skriva under, eftersom vi har till exempel under de senaste veckorna sett enorma demonstrationer mot högerextremism och mot ytterhögern här i Tyskland. Till exempel här under veckoslutet i lördags i München så var det hela 250 000 människor som samlades till enbart en demonstration. Och man kan ju jämföra det här då till exempel med länder som Österrike, där är man ju nu i en situation som är sån att ytterhögern leder de här pågående regeringsförhandlingarna där, och det är en situation som mer eller mindre har accepterats av övriga partier och samhället i stort. Och att Tyskland skulle vara i den situationen så då, där är man nog långt borta från det, ska vi säga, att här finns nog fortfarande starka krafter som motarbetar ytterhögern och partier som AfD, och som sagt trend är att AfD skulle tas med i en regering, så det är nog mycket, mycket osannolikt.
Och förutom AfD så är alltså Kristdemokraterna CDU stora inför valet, men också här så har det skapats en viss turbulens efter att AfD har stött Kristdemokraterna i vissa frågor som har med invandringspolitiken att göra. Jonny, vilka reaktioner har det här väckt?
Ja, man kan ju kanske först konstatera att det under årens lopp nog har gått så att AfD har fått ett mål uppnått genom det att man hela tiden pressar de här Kristdemokraterna och kanske också de andra partierna mer i den riktningen att man genomför en invandringspolitik som också AfD då accepterar. Men det att man då let medvetet AfD rösta för de här förslagen som Kristdemokraterna kom med, så det har förstås lett till de här stora protesterna som vi nu ser då runt om i Tyskland. Men sen får man ju inte heller här glömma bort det att den här själva invandringsfrågan så är nog något som tyskarna, ska vi säga, politiskt grubblar över, och att det är en fråga där man också vill se förändringar och skärpningar såväl i lagstiftningen som då kanske också vid landets gränser. Så det är förstås inte då helt oväntat att Kristdemokraterna och deras kanslerkandidat Friedrich Merz väljer att prioritera den här frågan, men jag tror inte att han kanske riktigt räknade med att de här protesterna skulle bli så stora som de nu har blivit, och det har ju talats en hel del om det att Merz kanske saknar den här politiska fingertoppskänslan, och det att han nu satte sig i den här situationen just före valet så det är nog kanske ett bästa bevis på det.
Invandringsfrågan är den enskilt största frågan som finns på tapeten då Tyskland går till förtida nyval nu om några veckor. Enligt Jonny Sjöblom så handlar det rent konkret om gränserna. Vem ska släppas in i landet? Ska migranter direkt avvisas vid gränsen, eller vilka andra lösningar kan man tänka sig? Den nuvarande förbundskanslern, socialdemokraten Olaf Scholz, säger att det inte går att avvisa personer direkt vid gränsen eftersom det skulle bryta mot både asylrätten i Tyskland och EU-rätten i stort. Förutom invandringen så är ekonomin också en viktig fråga i valet. Enligt Jonny går det inte värst bra för den tyska ekonomin just nu och det har fått folk som till exempel jobbar inom den stora bilindustrin att bli oroliga för sin framtid och sina jobb. Men om vi breddar den här frågan lite och funderar på oss i resten av Europa. Tyskland är ett stort och ett centralt land i Europa. Vilken roll spelar det här valet för oss övriga europeer?
Ja, man kan kanske se det på det sättet att om man vill dela inte så sätter ju Tyskland och Tysklands förbundskansler lite tonen för hur man i Europa sköter saker och ting. Ta nu till exempel Olaf Scholz, han har kritiserats mycket för hur han har hanterat det här kriget i Ukraina och att Tyskland då åtminstone delvis fortsättningsvis har så svårt att se den här situationens allvar, kan man väl säga. Bästa bevis för det är väl att det här kriget i Ukraina spelar en rätt så marginell roll till exempel i den här valkampanjen som nu pågår. Som speciellt problematiskt i det här Scholz agerande så säger jag själv kanske det att man i mycket liten grad har bemödat sig om att stärka samarbetet med länder som då Frankrike eller kanske ännu mer då grannlandet Polen. Och på den här punkten så skulle man kanske då efter det här valet hoppas att Tyskland skulle bli, ska vi säga, lite mindre självcentrerat och kanske då också lyssna på länder i Europa som säger att Tyskland borde ta en betydligt mer aktiv roll i Europa när det kommer just till säkerhetspolitik, försvarspolitik och, ska vi säga, gemensamma hot som det här som man är utsatt för genom det här Ukraina-kriget och Rysslands agerande.
Mm. Förutom stora demonstrationer i helgen så ordnades också en första valdebatt mellan förbundskansler Olaf Scholz och Kristdemokraternas kanslerkandidat Friedrich Merz i söndags. Du följde med den här debatten. Vad tog du med dig från den?
Kanske främst det att det ändå gick förvånansvärt lugnt och hövligt till med tanke på att de här senaste veckorna har varit rätt så turbulenta här i Tyskland med de här debatterna i förbundsdagen och just det här påstådda samarbetet mellan CDU och AFD. Den här debatten så handlade förstås mest om inrikespolitik och här kan man då kanske konkret se den här skillnaden mellan Merz och Scholz i det att Merz gärna vill se lägre skatter och mindre låntagande, medan Scholz då många gånger under den här debatten poängterade det att det här inte är möjligt om man då vill på något sätt få det till ekonomisk tillväxt eller om man vill satsa mer pengar på försvaret. Ser vi sen på utrikespolitiken så var båda nog mycket försiktiga i den här debatten och det som kanske är värt att komma ihåg är att Merz utrikespolitiskt knappast kommer att göra så mycket annorlunda än vad Scholz hittills har gjort. Att jag tror att det är onödigt att kanske ha värst stora förhoppningar om att allt nu skulle ändra helt med 180 grader om Merz blir förbundskansler. Han har till exempel hela tiden tonat ner lite sina uttalanden just om kriget i Ukraina. Så jag tror nog kanske att det är viktigt att inte ha allt för stora förhoppningar om stora förändringar i Tyskland.
Ja, om vi avslutningsvis lite spekulerar, tippar, analyserar. Hur tror du, Jonny, att det här valet kommer sluta?
Ja, det ska nog mycket till att valsegern skulle gå till någon annan än Kristdemokraterna och Friedrich Merz. Som sagt så har de ett mycket stort försprång, åtminstone i de här mätningarna och med under 2 veckor. Fram till valet så tror jag nog inte att någon ska kunna utmana det här. Så att gällande utgången så ser det väl ganska klart ut, men vad de här regeringsförhandlingarna sen ska ge för resultat så det är betydligt svårare att säga. Att det som kanske nu gäller som mest sannolikt här så är det att det kommer till en så kallad stor koalition som då består av Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Sen lite beroende på det att hur många partier partier som kommer in i förbundsdagen så kan det hända att man måste ta ett tredje parti med i regeringen, och det skulle då kanske eventuellt vara de liberala eller de gröna. Det som nu i alla fall är helt säkert gällande de här regeringsförhandlingarna så är det att de kommer att bli rätt så svåra, kan man väl säga, att den här debatten som sagt under de senaste veckorna har nog gett tonen för de här förhandlingarna, och sen samtidigt så blir ju den här polariseringen som det så mycket talas om, så den blir ju inte heller mindre här i Tyskland.
Tack för det, Jonny.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår medarbetare i Tyskland, Jonny Sjöblom. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje vardag på arenan. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser där, så missar du inga avsnitt. För slutmix av dagens podd står Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.